Hörrni, jag tror vi måste vakna upp lite innan jag predikar. Och tänkte jag att jag kan vara lite hejarklacksledare, okej? Okay? Jag alltid vill styra er lite grann så här på, när vi startar upp här. Niklas hade ju en tes om efterföljelse och fick alla barnen att hänga på. Kan jag få er att hänga på? Om jag gör så här så säger ni amen. Hör du bra? Oj, vad entusiastiska ni verkar vara. Vi tränar lite då. Ja, men rätt så bra ändå för att börja med. Då är ni med nu då? Kör vi. Är ni glada att Jesus har uppstått?
Amen.
Själv har jag haft influensan och varit tyst i 3 veckor.
Amen.
Okej. Tjena man. Men eftersom jag var tyst så länge så kommer jag hålla en extra lång predikan.
Amen.
Och sen kommer Niklas att hålla en lika lång predikan till.
Amen.
Bra. Så ska det vara. Nu är vi igång. Underbart. Bra. Jag vill predika om Johannes kapitel 21. Och jag läser rätt många verser idag. Det handlar om lärjungar som är lite desillusionerade och inte alls med på banan. Den uppståndne visar sig igen ifrån Johannes 21. Sedan visar sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallas tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och 2 andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: jag ger mig ut och fiskar. Och de sa: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: mina barn, har ni ingen fisk? Och de svarade: nej. Och han sa: kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. Och de kastade ut näten och nu orkar de inte dra in för all den fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd. Och han hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara 112 meter. När de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem: hämta några av fiskarna som ni just fick. Och Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Men ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Det var 3:e gången som Jesus visade sig för lärjungarna sedan han uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lamm på bete. Och han frågade honom för 2:a gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för 3:e gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för 3:e gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sannoliken, när jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina händer och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Sedan sa han till honom: följ mig. Skrivandet är en börda. Jag har ofta ingen lust eller motivation att skriva. Och ska jag skriva någonting, då måste jag verkligen brinna för ämnet. Så säger Richard Foster, som har skrivit bland annat den här boken. Han är ingen mängd författare, han ger ut en bok vart 7:e år. Han gav ut en bok om bön för några år sedan och han sa att jag har jobbat med den här boken i 40 års tid. Innan dess har jag inte klarat av att ge ut någon bok om bön. Han har skrivit en bok som heter Pengar, sex och makt. En jättebra bok. Det är inte alla böcker som är bra när man lyfter sådana här ämnen. Men den här boken är jättebra. Jag rekommenderar alla Richard Fosters böcker. Men om jag hade skrivit den här boken, då hade jag lagt till ett 4:e ämne som också har stor betydelse för våra liv. Kan ni gissa vilket ämne det är? nämligen vanan. Våra vanor sätter spår i oss. Hur vi beter oss, hur vi brukar göra, kan få makten över oss. Jag vet inte hur många av er som har åkt på jobbkonferens någon gång. Ni kanske har varit med företaget och så har ni bott över en natt. Så kommer man in i konferensrummet och det ska hållas föredrag. Så sätter man sig på ett speciellt sätt. Man går och sätter sig, bara väljer vilken stol som helst och sätter sig. Och dag två när man kommer så skulle man kunna välja en helt ny plats. Men alla sätter sig på samma sätt. Därför att man tänker att det kanske liksom någon tar illa upp om jag byter. Det är så lätt gjort att vanan tar oss. När jag läste teologi så praktiserade jag samtidigt i Nybrekyrkan som ligger utanför Vintrosa. Och en av de första tillfällen när jag kom till den kyrkan så visste jag ingenting om den traditionen. Och vi var tidiga, Jeanette och jag, för ovanlighetens skull. Det är väldigt ovanligt, men vi var tidiga. Och vi satte oss ganska långt fram på vänster sida. Och så märker jag där när klockan är 10:15 eller 9:45 vad hon var, så kommer det en rullator och så rullar fram precis jämte mig. Säger att Niklas sitter där, så ser man en rullator rulla fram så här. Och så står en arg tant, en arg äldre dam och tittar på mig så här. Mm. Och så backar hon ett steg och så sätter hon sig på bänken bakom oss. Och jag förstod att jag hade förstört hennes gudstjänst, jag hade tagit hennes plats. Det är så lätt gjort. Att det blir vanor, att vi beter oss på ett visst sätt. Och till och med Mose, som var en tronsmad, hade ibland svårt att helt förlita sig på Gud. Första gången han kommer till Kades så får han order om att slå på klippan med staven. Och han tänker att det är så jag ska göra. Men andra gången så säger Gud till honom att nu ska du tro på mig. Nu ska du bara tala till klippan. Nu behöver folket vatten och du ska bara tala till klippan. Men då lutar sig Mose mot traditionen istället. Och han slår upp på klippan en andra gång. Och Gud säger till honom, du kan inte komma in i landet därför att du inte lydde det jag hade sagt till dig att göra. Det är också lätt gjort när man sitter i styrelsen och man ska ta olika beslut. Så lutar man sig tillbaka, så gjorde vi förra året, hur brukar vi göra? Vanorna styr oss. Och jag vill bara säga att det finns ju goda och dåliga vanor. I sommar kommer Anders Petter Sjödin till oss. En gudfruktig man som jobbar i en växande församling. Han har skrivit boken Förvandlad 2010. Han skriver så här. Andliga övningar eller andliga discipliner är att praktisera heliga vanor som hjälper oss att leva ett mer fruktbärande liv. De kan liknas vid ett träningspass på gymmet eller andlig friskvård. Utan den träningen såsar vi till. De är övningar som vi kan göra för att det vi inte kan göra ska kunna ske, nämligen att åstadkomma en inre förvandling. Genom de här andliga övningarna bereder vi plats för Gud i våra liv och de blir konkreta sätt att följa, lära och fokusera på Jesus. Har du goda andliga vanor i ditt liv? Kanske när du vaknar på morgonen så börjar du med att läsa en liten bibelvers, en andagsbok. Du börjar dagen tillsammans med Jesus kanske. Du välkomnar Jesus och säger, Jesus, idag vill jag gå med dig. Det är en god andlig vana. Det här problemet hade inte lärjungarna. De var passiva funderare. Likgiltigheten hade slagit till och de hade liksom tappat självförtroendet som Håkan Hellström sjunger i en sång. De hade mött Jesus 2 gånger som uppstånden. Men de hade svårt att tro i alla fall. De hade blivit passiva, funderade och de vågade inte tro på det deras egna ögon såg. Vad gör de då? De går tillbaks till vanan. Till det jag är van vid, till det jag kan. Jag ger mig ut och fiskar, vi följer med. Nattfiske, det är de duktiga på. De vet de bästa ställena, de vet de bästa tiderna, de vet de bästa redskapen. Det här kan vi, det här har vi erfarenhet av. Men de får ingenting. Det här har hänt tidigare i historien i Lukas 5. När de kallas så får de ingenting. Och så står den här snickargrabben och säger till dem hur fiskarna ska bete sig. Hur fiskare ska sköta sitt jobb. De skulle kunna ha slagit bakut där. Men det är någonting med Jesu röst som gör att de lyder. Det är samma sak den här gången med. De skulle kunna ha sagt till den här okända mannen på stranden. Varför bryr du dig? Du vet väl ingenting om fiske. Men de väljer att lyda den här och så byter de sida på näten. Jag är ingen mästerfiskare, men jag vet att ska du få bra med fiske så ska du inte bara byta sida på båten. Utan då måste du ta båten och ro ut en bit eller byta ställe, byta udde, byta plats. Att byta sida har ingen stor betydelse. Förutom en liten detalj, vem det är som säger orden. Jesu ord har makt. När vi döper säger vi på min mästares befallning. Det vill säga på Jesu egna ord så döper jag dig. Och så säger vi namnet och så döper vi. Den här tredje gången så stannar Jesus kvar länge. Därför att han har ett mål med samtalet med Petrus. Petrus måste bli återupprättad. Han har förnekat Jesus 3 gånger. Han måste bli upprättad 3 gånger. Han har svikit, han har misslyckats och han bär på sin skuld och sitt misslyckande och sitt nederlag. Jag tänker mig när jag läser det här samtalet, vilken tur att det är Jesus som talar till honom. Vilken tur att det inte är en modern coach. Ni vet, man ska coachas nu för tiden. Ungdomar, tonåringar har till och med ibland coacher som berättar för dem hur de ska leva sina liv. Kanske lite mer i Stockholm än i Skillingaryd. Men det är så. De coachas liksom. Nu ska vi liksom föra dig på rätt ställe. Vilken tur att det inte är en modern coach som säger det finns ingen skuld. Allt du behöver göra, Petrus, är att lämna det bakom dig. Det här är bara negativa tankar liksom. Det här är ingenting som förverkligar dig, Petrus. Sluta och älta det där med förnekandet. Det finns ingen skuld, utan du ska bara tänka på dig själv och uppmuntra dig själv. Tänk positivt om dig själv. Förverkliga dig själv. Men Jesus vet att Petrus bär på skuld. Och då måste frågan tas upp. Men frågan är inte, tror du på mig? Petrus, är du redo att göra följande uppgifter för mig? Har du någon vision, Petrus? Vet du vad jag har kallat dig till? Nej. När Jesus upprättar en människa så går han på det allra innersta. Det som är längst in i våra liv. Det som är nära. Det som är vår relation med honom. Petrus, älskar du mig? För om du gör det så ordnar sig det andra. Om du gör det så tar jag hand om det andra. Om du gör det så tar jag hand om mina får. Men jag vill att du tar hand om mina får. Jag fixar fåren, men du får se till att vårda dem. Ibland skapar vi lösningar och metoder och strukturer för att tänka att det här ska ge resultat. Vi testar, analyserar och ser på resultatet. Och ibland så tar vi in koncept från USA eller någon annan del av världen och tänker, det här ska funka här med. Men Jesus betonar relationen. Därför att han vill leva nära dig. Och han vill att du lever nära honom så att du kan berätta för andra om vem Jesus är. Petrus blir återupprättad. Han blir Jesu vän. Han är inte bara en tjänare som springer hit och dit, utan han blir Jesu vän. Vi är kallade att vara Jesu vänner. Så om du bär på skuld, om det är något du har gjort eller någonting du har sagt eller någonting du har levt i, så ta den skulden, förneka den inte, bär den inte längre, tryck inte ner den, lämna över den till Jesus och lägg den på Jesu kors. Därför att Jesus tog det här på korset för en vecka sedan ungefär, så tog han dina synder på korset och du kan lämna det bakom dig. Jesus säger, föd mina lamm. Vad är skillnaden mellan ett lamm och ett får? Kan ni den? Har vi någon fårbonde här? Har vi inte, va? Hoppas inte det, för jag är inte säker på det. Jag har googlat det på nätet. Nej, men ett lamm är ju... Ett lamm är ett får som är mindre än 1 år gammalt. Lamm är man i början. Sen blir man får efter ett tag. Det finns vårlamm och det finns höstlamm, läste jag. Jag ska inte tala detaljer. Men ett lamm är ett omoget får. Jesus säger, ge dem omogna mat så att de växer. Var en herde för mina lamm. Och så säger han, var en herde för mina får. Och då kanske Petrus tänker, jaha, hur då? Med vad? Vad har jag att komma med? Det är så många inom kyrkan som tänker så. Jag? Vad har jag att komma med? Jag kan väl ingenting. Inte kan väl jag. Till och med Mose säger så. Nej, men inte jag, ta någon annan. Jag har lite svårt att prata. Jag är inte så talför. Och då säger Gud, vad har du i din hand? Den här gamla pinnen har följt med länge, min vandringsstav. Den har varit med länge, den har jag lutat mig emot när jag haft ont i fötterna, och den har jag jagat bort vilddjur med och sådana saker. Bra, säger Gud. 40 års erfarenhet. Ta med dig det. Det duger. Det räcker. Ta med dig staven. Och Mose fick väldigt stor användning för sin stav. Han gjorde fantastiska saker med den staven. Och så säger Herren till honom, jag är med dig. Ge det du har fått som gåva, dela din erfarenhet, säger han till Mose och säger han till Petrus. Och Petrus och Johannes säger i Apostlagärningarna kapitel 4, tror jag det är, vi kan inte tiga med det vi har sett och hört. Vi berättar bara vad vi har sett och hört och varit med om. Till slut återupprepas den kallelse som är allas våran kallelse. Följ mig. Följ Jesus. Kyrkofäderna brukar oftast tala om det här på latin och de säger Christo imitatio. Det låter jättefint, men det betyder egentligen, det hör ni nästan på svenska, att imitera Kristus. Att göra som han gjorde. Att följa honom och leva mitt liv i hans efterföljelse. Men i vår egen tid så har vi fler som vill vara följare, som vill ha följare än att själva vara en. Det är många som vill ha följare. Man vill ha gillande, man vill ha uppmärksamhet, man vill ha likes. Man vill att människor ska se det häftiga jag varit med om, och så lägger man ut det bästa från sitt liv på olika sociala medier. Men ett kristet lärjungaskap hör att faktiskt följa och inte bara ha följare. Oavsett om resultatet blir noll eller resultatet blir så stort att man måste hjälpas åt att bärga. Jag vill utmana dig idag. Men sångtext som är från 1981. 81, det måste vara 37 år sedan. Väldigt gammal text. Den är skriven av Ulf Kristiansson i Jerusalem. Och den finns på skivan Krigsman. Jag vet inte om ni lyssnar på Jerusalem. Gjorde ni det? Moderna man. Så här sjunger ni tredje och sista versen. Vem följer du? Är det dig själv eller hans törneväg? Ett kors är rest, det finns ett Golgata för dig och mig. Om vi går i hans spår, var är då korset vi bär? Han blev smärtornas man, men vilket liv lever vi? Det kostar allt för dig, moderna man. Det finns ett kors för dig, moderna man. Det kostar allt. Om vi går i hans spår, var är då korset vi bär? Om vi går i Jesus spår, om vi går efter honom, om vi följer honom, märks det att korset har gjort sitt i våra liv. Det har varit en allvarlig predikan där, men det kanske behövs ibland också. Märks det att korset har gjort någonting med mitt liv? Att jag blivit förvandlad av korset? En sista tanke jag fick och en sista bild är faktiskt från den här veckan i tisdags. Vi var och bovla alla, men rätt många konfirmander. Visst var det kul att bovla? Ja, visst är det svårt att bovla? Man tänker så att, det här är ju en jättebra bild här framför mig. Tänk att barnvagnen är nere i kägran liksom. Jag skickar iväg här och ska ha ner liksom alla kägrar där borta. Och så blir det lite fel och så blir det några kägler kvar. Och så tänker man så här att ja, men de där ska jag få ner. Jag följer pilarna här så. Och så drar jag iväg bowlingklotet. I bra riktning i början. Men farten är för låg. Och sista så uppstår det en liten sving i klotet så att det liksom cirkulerar och så går det bara några millimeter förbi. Det kan vara lätt gjort att det är så. Förlåt att jag tar bilden av klot och bowling. Men jag tänker på bilden av Jesus. Att det är lätt gjort att det börjar bra, att man har rätt riktning. Men när man har varit kristen länge så börjar klotet så småningom att dra iväg åt olika håll. Saker och ting börjar bli viktiga för mig än att faktiskt ha fokus på Jesus. Och så drar jag iväg åt olika håll. Så det här är också en uppmaning till dig som har följt Jesus länge. Se till att du har fokus kvar på att leva för honom. Att följa honom hela vägen och att träffa honom i slutet. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig att vi får följa dig med våra liv. Jag tackar dig för att vi får imitera dig, Jesus. Att vi får leva med dig och leva för dig med våra liv, Jesus. Och vi tackar dig att du återupprättar människor. Du återupprättade Petrus och du vill återupprätta oss, Jesus. Herre, tack att vi inte behöver trycka ner vår skuld utan vi får lämna över skuld och skam till dig, Jesus, och du tar den på korset, Herre. Vi tackar dig att du är här just nu. Vi tackar dig för att du vill välsigna alla som har kommit hit idag, Jesus. Herre, du vet om människor inte följer dig, eller om de just har börjat följa dig, eller följt dig i 40, 50, 70 år. Herre, du vet allt. Men du vet, Jesus, att vi ibland måste skärpa oss, Jesus, och ställa in skärpan igen på dig, Herre. Och leva med dig varje dag, Jesus. Herre, vi ber om hjälp att följa dig, hjälp att leva helt för dig med våra liv, Jesus. Vi ber att du ska välsigna var och en som är här idag. I Jesu Kristi namn. Amen.